Men många hälsningar jag från Ekenäs och Raseborg, och roligt att vara här igen i Sibbo. Jag får säga igen, för att det var bara en dryg vecka sedan jag var här senast. Tack för fina fortbildningsdagar. Det är ju också på det viset att jag har ju mina rötter här i öst, så det känns alltid lika hemmavant att komma hit till Östnyland. Sibbo, när jag var ung, så var det ofta en sån där plats när man ville åka någonstans, så åkte man till Sibbo, till Rantatuuli och vad det heter, den där café där vid motorvägen. Och sen alla de här vackra kullarna som finns här i Sibbo tyckte jag om att åka med bil när jag hade fått körkort. Och vilken fin, fantastisk dag vi har idag. En fin dag att göra goda beslut. Intressant. Och jag ska fortsätta på det här tema som ni har haft här i Betania, som handlar om ett beslut som jag inte har ångrat. Jimmy här sa att jag är sån här som tycker om att berätta berättelser och historier, och jag kan inte hjälpa det. Jag tycker om det. Jag läste en berättelse, en historia, en artikel egentligen om utbildningen av elitsoldater i den amerikanska armén. Och man beskrev där vad varje soldat måste gå igenom för att bli examinerad. Och ni förstår, det naturligtvis väldigt hård fysisk träning, men också psykisk sån och mental press som de här soldaterna utsätts för. Och jag läste att den absolut svåraste perioden i den här utbildningen är någonting man kallar Hell's Week, alltså översatt till helvetesveckan. Och det är en vecka i den här utbildningen man liksom intensifierar träningen och pressen och stressen för de här soldaterna. De får sova väldigt lite under den här veckan, och de får äta väldigt lite, och de utsätts för hunsande och press och stress och fysisk träning. Och vad man egentligen är ute efter den här veckan är att kolla de här soldaternas beslutsamhet. Och under den här veckan så finns det alltid där i mitten av lägret, det finns en klocka. Och jag tog med mig en klocka hit idag också. Och den här klockan finns där för att när som helst under den här veckan så kan soldat som upplever att nu har jag fått nog, nu har jag fått tillräckligt, så kan den här soldaten, blivande soldaten, gå och ringa i den där klockan. Och om han gör det, så utnyttjar han sin rätt att ge upp. Ingen kommer att ställa några svåra frågor. Ingen kommer att säga att varför har du gjort det här. Frågasätta beslutet. Genast så kan den här soldaten bege sig till ett närliggande hotell. Få god mat. Få en plats att vila på. All den där pressen och stressen och allt det där jobbiga, den där helvete som man går igenom den där veckan, får man lämna bakom sig. För man gick och man ringde i klockan. Och med det så utnyttjar man sin rätt att ge upp. Ni vet, att fatta beslut är inte alltid nödvändigtvis lätt. Det finns många beslut som jag har fattat i mitt liv som jag har ångrat senare. Sen finns det goda beslut jag har fattat som jag aldrig har ångrat. Det absolut viktigaste beslutet jag tror att jag har fattat i mitt liv, det är beslutet att följa Jesus. Jag ska erkänna fortfarande, vet du, när jag sjunger den där sången, jag har beslutat att följa Jesus, så kan det få till och med tårar i mina ögon. För det var ett så viktigt beslut, och det har varit ett så viktigt beslut för mig. Och när jag sjunger den där andra versen, om andra tvekar, så vill jag då följa, så kan det fortfarande sätta så djupa känslor i svallning i min kropp. För jag har sett det under året, att det finns många som har valt en annan väg. Det finns många som kanske har gått och ringt i klockan. Det finns många som har utnyttjat den rätten. Men jag har beslutat att följa Jesus. Det är en sån Det är en av mina favoritsånger faktiskt. Jag tycker varje gång jag får sjunga den sången så är det någonting som säger ja och amen i mig. För jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar, det är deras sak. Om andra väljer att följa andra, så det är deras sak. Men jag har beslutat att följa Jesus. Ett beslut jag aldrig har ångrat. Ett annat viktigt beslut som jag har fattat i mitt liv, det är när jag friade till Johanna, min fru. Och jag minns, det var inte heller ett lätt beslut. Ni vet, man är ganska så där osäker och jag funderar länge, ska jag våga? Ska jag gå? Ska jag fråga, vad om hon säger nej? Vad om inte blir till någonting? Alla de där frågorna. Och ni minns, vet ni, jag minns när jag var på jobbet, jag jobbade på Kårkulla arbetscenter och så fanns där en liten skylt som med ett ord från Sören Kierkegaard, tror jag att han heter. Där det stod att våga är att tappa fotfäste för en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Och så tänkte jag, nämen, jag vill inte förlora mig själv. Och jag tog saken i mina händer och jag friade till Johanna. Och visserligen var hon lite osäker i början och det var genom tredje gången som det blev liksom... ja, men jag har inte ångrat det. Jag tror inte att hon har ångrat det heller. Ett viktigt beslut jag fattar. Ett annat viktigt beslut, kära vänner, som jag har fattat i mitt liv. Det är det att jag tänker inte ge upp. Ni ser, det är mycket ord, men jag har gjort det beslutet. Jag vet att den där klockan finns där alltid. Den finns där i alla våras liv. Det finns alltid en klocka, det finns alltid en möjlighet, det finns alltid saker som lockar i vårt sinne att tänk om vi skulle gå och ringa i den där klockan. Den finns alltid där, den finns här idag. Den finns i ditt liv, den finns i ditt hem, den finns i ditt äktenskap, den finns i ditt arbetsliv, den finns överallt. Och nu menar jag naturligtvis inte det att man känner sig jättetrött någon gång, att det skulle vara att ge upp eller att man gör lite omvärderingar och byter om lite i sitt liv, att det skulle vara att ge upp. Men på de här viktiga punkterna i livet så har jag gjort mitt beslut. Jag tänker inte ge upp. Jag tänker inte gå och ringa i klockan. Det är ett viktigt beslut som jag vill tala med er om idag här. Paulus, han säger så här i Hebreerbrevet 10:39. Vi hör inte till dem som drar sig undan eller tillbaka och som ger upp. Och igen en gång vill jag säga att vara svag är inte att ge upp. Att inte längre orka, det är inte att ge upp. Att ge upp är att ge upp. Och hur många gånger i mitt liv har inte jag upplevt att jag inte längre skulle orka? Jag har känt mig svag. Och jag har känt för att tänk om jag skulle kunna gå och ringa i den där klockan. Jag menar bara för, ja, jag vet inte vad som skulle hända. Skulle det finnas ett hotellrum? Skulle det finnas god mat? Men jag menar bara att slippa allt det där jobbiga. Vem skulle inte vilja slippa allt det där jobbiga i livet? Men jag har funnit en väg, kära vänner. Och det är den som jag vill tala om här idag. För att vi ska också ha förbön här idag. Om att gå till Gud. Att inte gå till den där klockan utan gå till korset. För att Jesus Kristus, ni vet. Han hade också sina möjligheter att gå och ringa i klockan. Det står om Jesus innan påsk. Högtiden att han var fast besluten att gå upp till Jerusalem. Och ni vet när han kämpade i Getsemane och han svettades blod och han kämpade i ångest. Och nu vet ni, då hade han också den där klockan där och han bad till Gud själv, till fadern att om det finns någon möjlighet kan du bara ta det här bort ifrån mig. Men ske dock inte min vilja utan din vilja. Och han använde inte sin möjlighet att ge upp. Och han använde den för inte för min skull och för din skull. Och det är därför det är till honom jag springer när jag upplever att jag inte längre orkar, att det inte längre finns kraft hos mig, när jag känner att den där klockan börjar locka allt för mycket. Det är till Jesus jag går, för jag vet att han vet vad det är att vara människa och kämpa under ångest och nöd. Han vet vad det är att bära tunga bördor. Vet ni vad? Jesus vet vad det är att bära en börda så tung att man inte orkar bära den själv. Var det inte det som han gjorde när han bar sitt kors upp till Golgata? Det står att han inte längre orkade bära det. Och det betyder att Jesus vet var den där gränsen är när vi inte längre orkar. Och det är den Gud, det är Jesus som jag vill följa och som jag vill tjäna. För jag vet att han vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är precis att vara när man inte längre orkar. Jag minns för ett par år sedan en period som var väldigt speciellt tuff för mig och Johanna. Det var också när det började gå upp för oss att vårt tredje barn har väldigt specialbehov och han utvecklade in sitt tal som vanligt och det här, och när det gick upp för mig var det här liksom, och det var en svår period. Jag minns den där decembernatten, jag råkade vara på en resa till Nyslott på en konferens. Jag bodde ut på ett någonstans långt ut i skogen. Jag vet inte var jag bodde, för jag var bara en natt där och där skulle jag sova på en vind hos främmande människor. Och jag minns när jag ropade till Gud den där bönen. Gud. Och det där bibelordet blev så klart för tydligt för om den där kvinnan, ni vet, som beskrivs i Bibeln som hade den här blodsjukdomen, och hon trängde sig fram till Jesus för att röra vid Jesus. Hon tänkte, om jag bara får röra vid Jesus så kommer jag att bli helad. Och ni kan tänka er när hon tränger sig fram bland alla de där människorna. Och jag menar, det var ju hur många som helst som rörde vid Jesus. Och jag sa till Jesus, jag måste, Jesus, få röra dig. Inte bara så där så att jag rör vid dig, men jag måste få röra dig så där att det går kraftigt utifrån dig. Och jag minns den där stunden och den där kvällen och den där situationen när jag upplevde faktiskt hur jag fick röra vid Jesus. Så att inte bara så där som man rör i allmänhet, utan röra vid honom så att det går kraft. Att jag fick kraft, att jag fick ny kraft. Och jag brukar ofta be den där bönen. För jag vet att livet bjuder både på medgång och motgång. Och när det är medgång, då kan alla säga halleluja. Det är inte svårt att lovsjunga och prisa och vara glad när allt går toppen, när allt går precis som man önskar. Håller ni med? Det är inte svårt. Det kan vem som helst. Men när det blir tufft ibland, det är de där uppförsbackarna, det är de där svåra passagerna, och när den där klockan börjar hägra, man tänker, skulle inte jag kunna bara gå och ringa på den där klockan? Ni vet precis vad jag talar om. Men det är tryggt att veta att också i de stunderna så vill verkligen Gud ge oss kraft. Och han kan ge oss kraft. Kära vänner, vi ska ha förbönstund här idag. Och det är också det som vi behöver, röra vid Jesus. Inte bara så där som i allmänhet röra vid honom, utan röra så att det gör en skillnad. Att vi får kraft. Och jag brukar be den där bönen ibland när vi har morgonbön. Ganska ofta egentligen för mig personligen. Att hjälp mig idag. Ta inte alla problem bort ifrån min väg. Men hjälp mig att klara av dem. Ge mig en stark rygg så att jag idag orkar bära allt som jag kommer att möta. Och Gud, han hör på min bön. Och han hör vår bön. Och när vi känner ibland att vi inte orkar. Och vi känner att vi skulle vilja gå och ringa den där klockan. Så får vi istället springa till Jesus, till korset. Han bryr sig om oss. Ni vet, vi brukar prata om det här att det är en prövning. Eller det är en test. Jag vet inte, jag är så där enkel predikant och ibland förstår jag inte saker och ting tills det blir liksom uppenbarat för mig. Och visst, det var bara för någon, kanske en månad sedan, en och en halv, tiden går så fort som det liksom, ja, kanske det är 2 månader till och med. Kan vara 3 månader. Tiden går så fort. Men jag fick en sån aha-upplevelse, egentligen var en prövning, vad det betyder. För att, precis som vi sa, jag menar att när allt går väl Och vi säger att halleluja. Gud, han är god. Han är underbar. Han är det skönaste som finns. Han är det bästa. Jag har beslutat att följa Jesus. Men så kommer det en prövning. Och vet ni varför prövningarna kommer? Jo, de kommer ju för att pröva om allt det där som vi sa, allt det där som vi sjöng, allt det där som vi berättade om det verkligen är som så. För att prövningarna är ju egentligen där för att föra oss till nästa nivå, inte sant? Föra oss vidare, föra oss längre. Göra oss starkare, göra oss mer skickliga att hjälpa andra människor. Och det är därför vi får uppleva prövningar. Det är därför som Bibeln säger att räkna det som glädje när ni får uppleva prövningar. För den finns ju, de kommer ju inte egentligen för att liksom göra oss om inte, utan göra oss mer skickliga. Föra oss till vidare i livet. För oss så att det som vi liksom sjunger om och det som vi säger och det som vi berättar, att det blir mer verkligt, så att vi mer kan liksom utstråla det här i vår omgivning till medmänniskor. Ni förstår vad jag menar. Halleluja. Jag tycker om den där berättelsen i första konungaboken kapitel 20, när kung Ahab, som var kung i Israel, när han hade genom Guds hjälp hade han besegrat, det var arameerna visst. Och då spreds det ett rykte bland arameerna som var ungefär på det här viset, att Israels Gud, han är en bergstoppsgud. Men hör ni, vi ska försöka få en strid mot Israel ner i dalen. För om vi kan få dem ner i dalen, eftersom deras gud är bara en bergstoppsgud. Det är där han ger segrar. Det är på toppen som han, alla lovsjunger honom. Det är där som alla prisar honom. Det är där som alla tycker att han är underbar och fin. Men kan vi få Israels folk ner i dalen, så ska ni få se att vi vinner honom. Vinner dem. Och jag tycker så om den där berättelsen. Jag kan tänka mig att Gud själv, han låg i himlen och sa: kom igen araberna, strid bara mot Israel i dalen, så ska ni få se. Ni har kanske hört den där sången: vår Gud som är en Gud på toppen, han är också där i dalen. Har ni hört den? Och hur sant är det inte? Han är inte bara en Gud för bergstopparna. Ja visst, han ger underbara segrar. Han är underbar där på bergstoppen. Det var på Sinai berg som Mose fick ta emot budorden. Det var på Karmel som han sände eld. Var det på Horeb som brinnande busken var? Och på bergs Nebo. Ja, vad var det där som det hände? Och ni vet, det finns många bergstoppsberättelser som berättas om hur Gud var underbar på bergstoppen. Och jag tycker om det där som står i Moseboken. Ni vet, i slutet av Mose liv, när han prisar och lovar Gud, och han berättar hur underbar han är. Gud som är i höjden, och han är i härlighet, och han kommer från bergstoppen. Men så plötsligt i en vers, så det är precis som han skulle svänga, och så säger han så här: men här nere råder hans eviga armar. Ni har hört det bibelordet. Och jag tycker egentligen ännu bättre om den engelska översättningen, för den säger: här under mig så råder hans eviga armar. Och ska man riktigt ta grundtexten, vet ni vad det står? Det är ett ord som betyder på bottne. Så det skulle inte vara fel att översätta det här bibelordet att säga: på bottne finns också Gud. Så kära vänner, det är inte någon skillnad hur lågt vi kommer. Hur lågt vi känner att vi blir nedtryckta ibland. Vi vet att hans armar finns där. På bottne. Under mig, under min familj finns hans eviga armar. Under min tjänst så finns hans eviga armar. Under församlingen så finns hans eviga armar. Under all den där problematiken, under allt det där som jag kan tänkas vara med om, där finns hans eviga armar. För Gud finns inte bara på berget, han finns också på bottnet. Halleluja. Billy Graham, han brukar berätta en berättelse. Jag är inte första pastorn som tycker om att berätta berättelser. Han brukar berätta en berättelse om en tavla som var målad av konstnären Friedrich Moritz August Ratsch, tror jag man ska säga. Vilket invecklat namn. Och den här tavlan kallas Schackmatt. Och ni ser den här. Och den, egentligen så den här tavlan handlar om att det är djävulen som spelar schack mot en man. Och det här momentet i den här som den här tavlan beskriver är det att djävulen har just fått säga schackmatt åt den här mannen. Med andra ord, det är bäst att du ger upp. Det finns ingen chans. Nu är jag inte någon stor schackspelare, men kanske någon annan är det. Men jag har förstått att när någon säger schackmatt så då är det ganska ute för den andra. Då finns det inte många möjligheter, varken åt höger eller vänster eller bakåt eller framåt. Med andra ord, då är man liksom där. Man, det är bara att ge upp. Inte sant? Spelet är slut. Ge upp. Det finns ingen möjlighet. Du har ingen chans mera. Det är en situation som vår fiende tycker och älskar egentligen om att säga till oss som människor. Schackmatt. Och legenden berättar att en dag så var det en schackmästare som besökte det där konstmuseet som den där tavlan brukar hänga i. Och han naturligtvis så fångades han av den här tavlan för att han var ju schackmästare. Och han började titta på den där tavlan. Och han dröjde kvar och han började titta och han fortsatte att titta på den där tavlan. Och så berättas det att plötsligt så börjar han ropa. Kom hit! Kom hit! Det är fel, sa han. Det är fel! Konstnären har gjort ett fel. Det är inte alls schackmatt. Kungen har ännu ett drag. Och jag tycker att den här berättelsen beskriver på ett så fantastiskt sätt vår Gud. Ni vet, när fienden säger schackmatt över våra liv, så då ropar schackmästaren Jesus och han säger, det är fel. Kungen har ännu ett drag. Har du någon gång hört livet ropa schackmatt över dig, över olika situationer? Då har jag ändå ett gott budskap till dig idag. Det är fel. Det är fel, det är fel. Kungen har ännu ett drag. Jag tycker att vi skulle nästan kunna unna oss att ha lite växelverkan här idag. Om vi gör som så att jag ropar schackmatt. Och så får ni ropa. Vad ropar man i Sibbo? Jag är ju östnylänning så jag borde veta. Aldrig i livet. Om jag säger schackmatt. Schackmatt. Känns det inte bra? Det var som när jag var liten. Det berättas när vi brukar ju resa mycket till Sverige. Och så var det en gång som på den här Sverigefärjan. Så jag var ju en liten pojke så jag har hört det här berättas. Men jag tycker det är så roligt. Och det var någon lite drucken man som jag satt ensam med min mamma där. Och så kom han väl lite dit och började flirta med min mamma där och så här och föreslog säkert någonting. Och då har jag som liten pojke så jag stigit upp och så har jag sagt, aldrig i livet! Jag menar, det är den reaktionen när djävulen, när livet, när olika omständigheter ropar schackmatt över våra liv så ska det vara en naturlig reaktion. Aldrig i livet, det kan aldrig hända, det kan aldrig vara som så. För att kungen har ännu ett drag att göra. Och det är det som är så underbart med Jesus, det är det som är så underbart med Gud. När alla andra chanser är slut, när alla andra möjligheter är slut, så har han fortfarande ett drag. Det är det som det här ordet i Romarbrevet beskriver, att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Visst kan det se lite jobbigt ut ibland. Visst kan situationerna se lite knepiga ut ibland, men kungen har ännu ett drag, kära vän. Han har ännu någonting att göra. Det kan ännu svänga. Han kan svänga på situationer. Faktum är att Gud är fantastisk på att svänga situationer. Om jag någonting också skulle vilja inspirera, och jag vet att ni vet det, men jag vill också bara inspirera. Det är någonting av ett vittnesbörd jag har sett hur verkligen Gud från olika situationer, det må vara olika situationer, men han kan svänga det till någonting fantastiskt bra ändå. För han är aldrig slut på drag. Han har alltid ett drag till. Han har alltid någonting att säga till. Han har alltid någonting han kan ännu göra. För att det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut på hans möjligheter. Sån är vår Gud. Kungen har ännu ett drag. Så låt oss aldrig ge upp med att följa Jesus. Jag ska visa en liten kort video som jag tycker att är så bra. Om den nu vill visa sig. Det är frågan. Här. Att aldrig ge upp. Varför har hela min... Hela min... Den här musen reagerar inte. Är det det här? Det blir lite, men det får vara. Det här är en topplöpare som ska springa 400 meter. Han gör sig redo. Han är en av favoriterna i Barcelona, Derek Redmond. Han springer iväg. Men han hinner inte springa så värst länge. 150 meter. Så får han en väldigt smärta i sitt lår. Och den där smärtan är så stark att han måste sätta sig ner. Ni förstår besvikelsen som går genom hans huvud. Där ser ni. Inte helt ovanligt för sportare förstås, men... Men vad som är så intressant med den här videon är det att han var ändå inte villig att ge upp. Trots sin enorma smärta så fortsätter han. Man försöker stoppa honom, men han tänker, jag ska inte ringa i klockan. Och genom säkerhetskontrollen så kommer en annan man fram. Och det visar sig att det är hans pappa som kommer för att stödja honom. Och han haltar sig igenom. Förstås väldigt smärta, gråtande, besvikelse och allt. Och pappa säger, du behöver inte göra det här. Ja, jag måste. För jag tänker inte ringa i klockan, säger han. Låt oss då göra det tillsammans, säger pappa. Och så går de. Och ni förstår, det var ju andra som vann det här loppet. Men vad som händer plötsligt, att alla kameror börjar ändå riktas till honom. För det här var någonting väldigt ovanligt. En man som inte tänkte ge upp. Så de fortsätter. En liten stund före mållinjen. Inför 65 000 åskådare, för allas blick fanns ju på honom nu. så går han den sista sträckan ensam över mållinjen. Och sen från den här videon var ju det som ni läste här, att du kan inte förlora om du inte ger upp. Och det är bara det beslutet som jag också har beslutat i mitt liv. Jag tänker inte ge upp. Och det är också det som jag ska ha önskat kunna förmedla till dig här idag. Vi är inte av det slaget som ger upp. Visst möter vi svårigheter. Visst möter vi uppförsbackar. Visst möter vi saker och ting som vi inte skulle önska att vi möter. Men ni vet, Gud, han är med oss. Och han lämnar oss inte i de där tuffa passagerna. Faktum är att jag har mer och mer, ju längre jag har levt, har jag mer och mer börjat förstå det där ordet i Jakobs brev, som jag tyckte nog att var lite konstigt när jag var en ny kristen, att räkna det som idel glädje. Och jag säger, inte ber jag om prövningar, inte ber jag om svårigheter, inte det det. Inte jag så tuff att jag inte kan vara rädd någon gång och att jag inte kan känna att nu skulle jag inte orka mer. Men ändå har jag fått uppleva genom varje passage att Gud för mig vidare. Och när jag tänker tillbaka på mitt liv och min tjänst och saker och ting, så är jag så glad för det här beslutet jag har fattat, att jag tänker inte ge upp. För livet, ni vet, det är ju många gånger som en sådd. Vårt liv är en sådd. Det är ju så som Bibeln beskriver det. Och ibland till och med så när vi sår, och man kan känna, ska vi så? Ska jag fortsätta liksom att tala gott? Ska jag fortsätta att förlåta? Ska jag fortsätta att tjäna? Ska jag fortsätta med allt det här? Att blir det något resultat, tänker vi. Men en sak ska du vara säker, att det du sår, det får du skörda. Och ibland så tar det en tid före skörden kommer. Ibland kan det till och med ta nästa generation före vi får se resultatet av det som vi lever i och vi står i. Ibland får vi se längre än vi får gå, kära vänner. Men vi måste fortsätta att så. Vi måste fortsätta att leva i kärlek. Vi måste fortsätta att stå för det som vi tror. Vi måste fortsätta att predika evangelium. Vi måste fortsätta att följa Jesus. Och aldrig, aldrig någonsin ge upp. Halleluja. Halleluja. Vill du sätta dig vid flygeln och spela någonting? Och vi ska väl ha en stund av förbön. Vill du leda den eller ska jag?